Det här är Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och mina ärade kollegor Kristoffer Ahlström och Kajsa Heidel. Hej, god fortsättning på er.
Hej, hej.
Hej.
Tack detsamma.
Detsamma.
Idag har vi samlats för att tala om Bong Joon-hos Parasit, den sydkoreanska guldpalmsvinnaren som nyligen har gått upp på bio i Sverige. Vad ska vi prata om då, Kajsa?
Vi ska bland annat prata om varför det är så himla trendigt med fiktion om bluffmakeri.
Och Kristoffer, vad ska vi mer prata om?
Jag tänkte prata om hur världen skulle se ut om Linda Piras gig-ekonomi-app Workish var den mest nyladdade i världen.
Vi är inte sponsrade av Linda Piras jobb-app Workish. Jag ska prata om varför jag tyckte att Parasit var lite av en halvfärdig allegori över någonting. Och som vanligt så vill jag utfärda en spoilervarning. Se filmen först och lyssna på avsnittet sen om du som lyssnar är lite spoilerkänsligt lagd.
Familjen Kim bor i en källarlägenhet, är arbetslösa och saknar pengar. När den unge sonen får jobb som privatlärare åt överklassfamiljen Parks tonårsdotter smider han en plan. Och snart har all personal i det vackra huset ersatts av medlemmar i familjen Kim. Men i källaren döljer sig en hemlighet som riskerar att avslöja bluffen och sätta allt på spel.
Kajsa och Kristoffer, kan inte ni berätta, och kanske du först Kajsa, om när och hur du såg Parasit?
Ja, jag såg Parasit tidigare än den hade haft premiär. Det var någon förhandsvisning för några månader sedan. Och jag hade alltså 0,0% förväntningar. Jag visste nog inte ens vem det var som hade regisserat den, tror jag. Så att jag gick dit med liksom... jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Och tänkte väl inte särskilt högt om den heller, för att, jag vet inte, så här, icke-engelskspråkig film för dem. Men alltså, jag vet inte, jag hade väldigt lågt ställa förväntningar. Mm. Och blev ju helt golvad liksom.
Jag kommer ihåg just det där att du var så golvad efteråt. Det har nämligen satt, eller vad säger, det har ställt till det för mig. Kristoffer, hur var din bioupplevelse?
Nej, jag konsumeras med all kultur nu för tiden, det vill säga upppackat i portionsförpackningar. Så jag såg den på data vid tre olika tillfällen, ungefär en 45 minuter styck, när man själv åt sig den tid som man kan som småbarnsförälder.
Hur är det, du har fått barn eller?
Ja, det vill vara för protokollet så vi inte glömmer det någon gång när jag sänder.
Det står lite kräk på sin hoodie.
Ja, jag blev uppmärksammad om det vid kaffeautomaten, jag hade missat lite mjölkkräks.
Mm. Det är ett nytt liv.
Gott kämpat.
Yes.
Hur ser er relation till regissören Bong Joon-ho ut sen tidigare?
Ganska långt tillbaka.
Mm. Jag såg The Host. Du är lite inläst, insedd.
Ja, jag har sett, han har gjort 7 filmer, jag har sett 4 och har den femte på data. Som jag ska se, Memories of Murder, hans deckarfilm.
Man skulle nästan kunna kalla dig för ett fan.
Nej, för att jag tycker att det här är första gången han verkligen får till det. Jag har inte varit superförtjust i de tidigare filmerna. The Host är den här monsterfilmen om ett tentakelmonster som dyker upp i en flod i Seoul i Sydkorea. Och sen har du Snowpiercer som var den här science fiction-filmen om ett höghastighetståg som åker runt på jorden och har någon slags klassanalys. Det är väldigt roligt, så här, det finns första och andra klass på tåg, vad kan vi göra av det? Och sen då den här Okja som vi har pratat om i podden tidigare, som jag verkligen inte alls gillade. Men Parasit tycker jag är hans absolut bästa hittills. Kanske också mest renodlade, vilket kanske var därför de förra har varit spretiga, tycker jag.
Du då, Kajsa, har du någon kärleksrelation?
Nej, jag har inte sett någonting alls faktiskt. Jag har hört om Okja, men jag inte...
Du behöver inte se Okja.
Nej, jag har också förstått det.
Den kan vi lämna därhän, det är en barnfilm. Men då skulle jag vilja fråga så här. Vad var det i Parasit som gjorde att ni båda, som jag har förstått på förhand, att ni båda tyckte om den? Vad var det som gjorde liksom att den fastnade i dig på ett sätt som de tidigare filmerna av honom inte hade gjort, Kristoffer?
Nej, men sagt, jag tycker att... men det Bongenhof, det gör att han blandar väldigt mycket genrer och det gör att tonträffen inte alltid blir så klockren. I Ocke till exempel, kommer ihåg det här, de här konstiga humorinslagen som består liksom av det groteska överspelet med Jake Gyllenhaal och Tilda Swinton, och det var löständer och liksom, ja, buskis humor i stora delar. Här har liksom humorn mycket mörkare ton som jag tycker, ja, limmar bra med filmens tema. Till exempel inledningsscenen jag tycker är fantastisk, när den fattiga familjen sitter i sin källarlägenhet och så kommer liksom insektsbekämpare, går runt och ja, de desinficerar gatorna och sprutar liksom insektsgift. Och då sitter den här familjen och så bara, nej, stäng inte fönstren för då får vi gratis desinficering. Och det tyckte jag var ja, en humor som passar mig och filmens ton och tema väldigt väl.
Ja, du då Kajsa, för du kom som sagt, jag har liksom velat se Parasit sen du såg Parasit och kom tillbaka till jobbet och var liksom helt knockad.
Ja, men det var väl också för att den, jag har inte sett tidigare, så jag kan inte säga någonting om liksom hans genreskiften.
Som filmkännare kan du säga.
Ja, men som filmkännare så tycker jag att den, så här, den brutala, grova humorn i det som är liksom finns under precis hela filmen. Jag tycker att det är mycket slapstick i den också, och det brukar inte jag gilla, men den är liksom så här grov på ett jätteroligt sätt. Jag tycker till exempel att klimaxet i filmen, alltså den viktigaste scenen när som vi ska prata om sen, tror jag.
Slutscenen.
Ja. Ja, inte
eller vad man ska säga.
Ja, men liksom förlösningen. Ja. Den, jag satt och skrattade liksom under hela, på grund av att jag blev så chockad, för att jag inte visste vad det var. Jag blev helt förvånad liksom. Så det var nog det plus en, ja, men den är smart liksom. Den är inte övertydlig i sin samhällskritik, upplever jag, men den finns ju där liksom som en botten som är intressant. Vad tycker du?
Nej, jag håller inte med. Nej. Jag tyckte för det första inte att den var så himla rolig. Och det kanske är jag som, jag vet inte vad det är. Det är någonting med så här, jag skrattade inte. Och liksom folk runt omkring mig skrattade. Jag menar inte
ens när de säger de här skojiga engelska uttryck.
Ja, det är lite säger någonting om någonting då.
Det säger de någonting om någonting, ja, eller hur?
Men jag tycker allt som säger någonting om någonting kan dra åt hävete. Men jag tycker inte att den var så himla kul, och så tyckte jag inte att den var så, alltså jag har lite liksom olika sorters problem med den som vi kan återkomma till. Det jag skulle vilja fråga er är så här, kände ni för familjen, alltså då menar jag familjen Kim först och främst, den fattiga familjen som man liksom följer eller som man hejar på inom stora situationstecken?
Alltså jag känner ju för dem på det sätt som jag kan se det tydliga i att de är en familj ur underklassen, i det att de gör meningslösa jobb, de är flexibla på arbetsmarknaden, anpassningsbara, superambitiösa, känner till spelets regler på många sätt, är de ju så street smarta, de vet om att man ljuger, som jag tänker att överklassen inte vet på samma sätt, därför blir de också naiva.
Ja, precis, eller de ljuger om andra saker. Verkligen. Du då, Kristoffer?
Ja, alltså jag kände...
Liksom fastnade du för någon av familjemedlemmarna?
Ja, jag fastnade faktiskt för båda familjerna. Både familjen Kim och familjen Park. Och för att det jag gillar med den här... Jag tänkte mycket på... Har ni sett Shoplifters, den som vann Guldpalmen?
Inte helt olik.
Nej,
Shoplifters.
Nej, Koreedas japanska film om liksom en fattig familj som lever på marginalen och försöker tvingas fuska sig fram.
Shoplifters, mycket bättre film.
Nej, tycker inte jag. Jag tycker det här var en bättre Shoplifters.
Har du sett någon sån?
Ja.
Nej, men där känns det som att Shoplifters, så finns det liksom en romantisering av den här fattigdomen på ett sätt. Att de, så här, i alla fall i skildringen av familjens sammanhållning och så. Och här tyckte jag att det inte alls var samma, utan det fanns liksom bara en sån sak som att filmen heter Parasit, kan ju också vara ironiskt såklart, men i att den här familjen då tvungna att parasitera på de övre samhällsskikten för att ta sig fram. Men jag tyckte också att överklassfamiljen Park hade någon slags, ja, det fanns bevekelsegrunder liksom. Jag gillar att de är så rädda för att det ska vara någonting ska vara fel, de är livrädda för att liksom deras son ska ha någon åkomma eller liksom schizofrena drag. De anstränger sig jättemycket för att han ska få ett fint kalas, och de leker liksom indianer och så vidare. Så att jag tyckte att det var ändå en fin balans, att ingen var rakt igenom ond eller rakt igenom god, även om det finns en sån serietidningsartad med att överklassfamiljen pratar om hur de fattiga luktar på ett särskilt som kokta reddisor.
Men jag tänker också, för min första instinktiva reaktion var ju så här, gud vad dumma de är. Men så tänkte jag, men det är ju det man alltid tänker om människor som blir lurade. Alltså att man dumförklarar offret på något sätt. Det vill säga de som faktiskt blir lurade.
Den rika familjen.
Ja, men exakt. Och jag tänker att det är också intressant att varför tycker vi att de är så jävla dumma och naiva?
Nej, precis. Det är lätt för biopubliken att säga på något sätt. Mm. Men det finns ju verkligen någonting i det där. Att de liksom, de är så... mamman i familjen Park är så noga med att så här, nej, jag går bara på rekommendation och det är det bästa. Man bara, men ni kan ju inte lita på den här personen. Det är ju så här, ja, det är viktigt att det är någon man känner. Så här, och om du säger, ni har ju känt varandra i 5 minuter.
Jag tycker alltså, det är
det som är så bra, att de är så där, att de bara, jo, men vi känner varandra, för du är godkänd av mig, för jag så här, ser igenom dig, eller jag fattar vem du är.
Det finns någon scen som är så fantastisk när pappan i den fattiga familjen sträcker fram det här visitkortet i bilen och ska rekommendera städfirman eller någonting. Och han tittar på när rika pappan tittar på visitkortet och bara, cool design. det säger så extremt mycket.
Så lätt köpt där på något vis.
Men det finns också
någonting... Men det är så man gör.
Ja, och det är också så här, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den här fejkade firman på visitkortet heter, men det är någonting engelska, typ The Crew eller något sånt där. Och det hela tiden återkommer hur liksom kulturellt nervösa den här överklassfamiljen är, att de liksom, det är till och med så, för det är så den fattiga familjen tas in, är genom sprickorna i den här borgerliga fasaden, att de är till och med så rädda att deras barn inte ska vara supersmarta och välutbildade, och genom att de liksom tar engelska namn, alltså Kevin och Jessica kan de säga, bara det är så imponerande på den här överklassfamiljen, att de bara, men det här vill liksom jag anamma, liksom, för de har inte kulturellt kapital, men de vill så väldigt gärna ha det.
Ja. Och det är ju samma med de här engelska uttrycken verkligen, som de liksom slänger sig med i tid och otid. Eller bara en sån sak som att familjen blir så imponerad av att Jessica är från Illinois. Ja. Det är jättekul att hon bara, vad här är exotiskt, vilken stor stad. Så.
Den här lilla ramsan som Jessica rabblar innan hon ska gå in har ju också blivit någon viral
mem. Precis. Det är jättebra. Jag måste säga, jag tycker början var bra. Jag tyckte det var liksom jättespännande så länge som de skulle nästla sig in i familjen Park. Och sen tycker jag att det faller lite grann. Men det här med precis som du sa, Kajsa, det är ju liksom på många sätt en väldigt så här, tydlig skildring av klassklyftor. Det är en rik familj, det är en fattig familj. Mm. Den fattiga familjen jobbar liksom väldigt, på ett väldigt modernt sätt i så här gig-ekonomin. Att de tar på sig då att vika pizzakartonger åt ett sånt pizza delivery företag.
Det tyckte jag också var jätteroligt.
Mm. Ja, du kan inte tycka att det är kul, Greta.
Det är ju som är så kul med det.
Ja, man kan tänka sig hur så de använder Linda Piras app så får de sitta och vika pizzakartonger.
Alltså det är... Ja, precis.
Nej, men det är lika kul som Linda Piras app.
Som inte heller är kul. Och det där som du sa, Kristoffer, också med när de pratar om just hur de luktar. Att det är någonting väldigt liksom grundläggande som så här skiljer... Det är väldigt svårt att fejka att man är rik, även om man gör sitt allra bästa och typ kan kolla på internet hur rika ser ut och för sig. Tycker ni att det vad ska man säga, det här liksom den fattiga familjens sätt att liksom klättra sig uppåt i hierarkin, de får det ju också väldigt mycket bättre ställt i takt med att de inte bara när de liksom ska ta sig in i deras hus och leva som dem, utan också redan innan, de tjänar pengar, de har liksom råd att köpa hem mat, de har råd att gå ut och äta, de har råd med liksom de fina kläderna som de måste ha på sig när de jobbar.
Just det.
Det är någonting med jag läste en sån vänster think piece om just så här, att arbetarklassen liksom bara strävar efter att ha det som överklassen har det på något sätt, så klassmedvetenhet och hur det funkar. Hur tycker ni att det skildras?
Menar du liksom deras strävan efter klassklättring? Att...
Ja, precis. Gör en klassresa.
Ja, men det är väl ingen som är nöjd med att vara fattig och chanslös i samhället. Däremot jag kan tycka är fint ändå som förenar de två familjerna är liksom en strävan efter ett gott liv. Mm. Och sen liksom vilka metoder eller på vilken nivå det är. Och sen är också, vi nämnde ju då i introt här att det finns saker som sker i källaren på rika familjen Parks hus. Och där, ska man säga, där bor ju då de... Den tidigare hushållerskan och hennes man bor där för de har liksom någon så här underjordisk bunker ifall Nordkorea skulle anfalla med missiler. Det finns liksom en slags panic room i källaren där de har hållit sig gömda. Så, och det visar också att även det finns folk som är fattigare än den fattiga familjen.
Ja. Mm, just det. Jag tycker det är spännande med hur, de, eller hur filmen arbetar så mycket i vad ska man säga i nivå eller
fysiska nivå.
Ja, i fysiska nivå. Ja, men exakt att man på riktigt så här klättrar i trappor från källaren upp till det här vackra huset på toppen. Jag tycker också att det är väldigt spännande att klimatfrågan kommer in som en liten instick i det att de springer ner för trapporna och upp, inser att det här hellregnet den fattiga familjen när de kommer ner hela vägen liksom ser att deras hus blir översvämmat. Mm. Och när de kommer tillbaka till huset dagen efter där, så tror jag det är någon syrlig kommentar om att det var så fantastiskt att det kom lite regn för då blir gräsmattan grönare eller vad det är.
Alltså, ja, luftföroreningarna försvinner.
Ja, just det. Något sånt, ja.
Men också, jag tänkte jättemycket på filmen Us, en av dina favoritfilmer, Greta, som du också pratade med på podden, med liksom det här metaforiska med en källare som ett undermedvetet, där man tränger undan det obehagliga och så får det hållas där, så har man liksom det fina ordnade på ytan upp till.
Jag kan liksom inte minnas om jag tyckte om Us eller inte, eller om det var ironisk. Men jag gillade den. Jag tyckte framförallt att där tyckte jag att källaren eller den här undre världen var så himla bra. Därför att där går man liksom in på riktigt för att göra allegori av det. Och här tycker jag att den är liksom film som allegori och det här liksom så här mörkret i källaren som inte då tycker jag då ska man ge sig hän åt det mer än vad
fast det var det jag gillade med den här filmen, för att i Us fanns det liksom en nästan övernaturlig spin på det. Här är det liksom bara det socialrealism om än med viss satir, men det är liksom ändå tydligt uppe och nere.
Det som vi har kommit in på lite grann här är just det här med hur familjen Kim bluffar sig till sina positioner hos familjen Park. Och då tänkte jag just på liksom hur de går tillväga och hur de förställer sig som amerikaner och chaufförer och allt vad de är. Varför är bluffmakeriet så intressant,
trendigt. Det är inte bara intressant, det är så trendigt.
Populärt.
Ja, verkligen.
Alltså, kan du svara på det, Kajsa? Vad tror du det är som gör att man liksom, man går på bluffen, men också att man är så himla intresserad av bluffen, bluffmakaren, svindlaren.
Det är verkligen det är liksom den bästa historien just nu. Alltifrån liksom svindlare på Tinder till Andelvej till Fire Festival.
Anna Delvey, vår husgud.
Ja, exakt. Men det är verkligen... det är väl precis så som jag själv känner för svindlare, som alla andra känner för svindlare. Det är en sån satans bra historia, först och främst. Mm. Och att fiktion saknar bra historier. Mm.
Gud, tänk att den ensamma svindlaren är så den nya sekten, typ.
Ja.
Att folk har alltid haft ett så enormt stort intresse för sekter och nu är man så här, nej, tråkigt med grupp. Vi går rakt på den så bluffande individen istället.
Ja, kanske.
Men är det inte också så att social mobilitet har blivit svårare? Att klassklyftorna växer? Att ett av få snabba sätt som fortfarande går att klättra i status och karriär är liksom att fuska sig fram. Som ja. Elizabeth Holmes eller Anna Delvey eller ja, vilka som helst de här är exempel på. Och då gör väl också att man någonstans beundrar det här modet, eller högmodet kanske till och med, att men, våga vara så skamlös.
Ja, men är det inte också typ att rikedom och det där har, liksom, har blivit ännu synligare i vår uppkopplade värld? Det syns, man ser lycka, man ser rikedom, man jämför sig och steget därifrån blir lättare för att man också vet efter att ha vuxit upp på internet hur man fejkar en persona typ.
Precis som det de gör. Det är ju det som gör att de kan göra det. Att de liksom har
googlar
tillgång.
Art therapy och sen bara utgår från det.
Och sen bara kör.
Ja.
Liksom.
Ja, men precis. Det visar ju att vem som helst kan göra det. Att det finns tillgängligt för oss alla. Och jag tror också att det är extra tillgängligt då för en klass där man förstår att lögnen existerar och finns och att det finns en inbyggd street smartness i det på ett sätt som jag upplever typ att överklassens familj i alla fall det här fallet inte känner till på samma sätt. Man har inte blivit utsatt för lögnen eller bluffen eller så. Så därför är man naiv och otrogen.
För dem är väl bluffen snarare så här att upprätthålla den perfekta fasaden.
Ja,
det är liksom så här, åh, nu ska vi ha fest i trädgården, då måste du komma och sjunga det här operastycket och liksom allting, och det måste vara formerat borden i den här liksom, vad är det, det är en tranvinge. Mm. Att det liksom, allting måste vara perfekt på ytan, och det är liksom, det är själva livslögnen snarare liksom. Ja. Den samhällsklassens, medan då man tänker att underklassen genomskådar det där. Och
ja, just det.
Därför är de smarta på sätt. Men visst, det känns verkligen som en heistfilm på många sätt.
De har ju inte genomskådat det, för de vill ju ha samma sak.
Jo, men de är väl snarare medvetna om vilka så här, vad ska man säga, defekter i systemet man kan utnyttja för att klättra upp. Och sen, förhoppningsvis kommer vi inte göra samma misstag, utan vi kommer veta med oss att vi är imperfekta.
Fast det är ganska coolt att de har det självförtroendet i att liksom fuska ett slutbetyg från gymnasiet eller någon utbildning.
Universitetet.
Eller att bara ta dit. Alltså det är ett jävla självförtroende som på något sätt kanske inte känns så trovärdigt, eller? Vad säger ni?
Nej, men det är också fråga så här, vad är desperation och vad är självförtroende?
Mm. Men upplever du en desperation? Det är precis som Greta sa. Att
jo, det måste jag ändå säga. När de inte ens klarar av uppdraget att vika pizzakartonger, de får liksom löneavdrag. Och de vet,
men det är klart att de befinner sig i en desperat situation. Men de uttrycker inte så mycket.
Nej, precis. Det är mer som att de är liksom förslagna än att de är utslagna. Förlåt, en sån kåserirubrik. Nej, jag tycker inte heller att det är liksom, i alla fall så är de ju, de tar det på något sätt med jämnmod, även om sonen i familjen är missnöjd och vill gå på universitetet och vill liksom någonting mer, ska spara ihop pengar till det och sådär. Kajsa, det är ditt fel att jag inte tyckte så mycket om den här filmen.
Förlåt.
Därför att...
Nej, det är alla recensioners fel.
Men jag har inte ens läst så himla många recensioner, men det är absolut mycket hype och mycket så memes, som vi säger på DN. Jag tror att det först och främst är att du kom och sa så här...
Jag kom och avslöjade det hela filmen.
Nej, men du gjorde inte det. Du sa bara så här, du fattar inte hur många vändningar den här filmen tar. Och då vill jag säga så här, det var inte så många vändningar i den här filmen.
Det kan jag blir bara glad att det var jag hade hittat något nytt som ingen annan kände till.
Därför vill jag fråga er, du som såg den och du som har sett den igen nu en gång, eller hur? Men också dig, Kristoffer. Det här är liksom, är det inte bara att det var en lite så gammaldags film där det plötsligt uppdagas någonting i så här andra akten? På ett sätt som det kanske som på så många filmer liksom inte ser ut av. Men jag tänkte typ att det var så här, ja, men det är lite som en Hitchcock-film eller någonting på det sättet, att det plötsligt är det så här, aha, det här var liksom mysteriet, och sen så ska de förhålla sig till det. Snarare än att jag tyckte att den liksom, jag hade nog för höga förväntningar på hur den liksom skulle spinna iväg. Så.
Ja, alltså att du tänker på Hitchcock, så tror jag väl att göra med, den påminner mycket om Mr. Ripley-böckerna,
det
som
också
skrevs på 50-talet. Hitchcock har ju också filmat.
Jag såg om Talented Mr. Ripley.
Ljudla versionen.
Den är så bra.
Ja.
Den är så bra.
Men det var så jag
Där har vi en film. grabbar.
Men det var så jag tror att den här filmen skulle sluta, det vill säga att de till slut även utmanövrerar de boende i huset och tar över allting. Och man, det hintas ju om det ett tag då när familjerna reste iväg på den här campingturen och de familjen Kim då har tagit över huset och lever som om de bodde där. Då tänkte man okej, nu kommer få så smak på det goda att de kommer liksom vilja ha allt det här själva. Men det kommer, och därför tyckte jag ändå att den här vändningen med allt som händer i källaren och därpå var uppfiskande.
Precis, för det som händer istället för att det som man sitter och är rädd för ska hända, alltså antingen att de gör upp en plan för hur de ska mörda familjen eller att familjen kommer hem på en gång. Det som händer är istället att de ramlar ner i källaren och där hittar då inte bara hushållerskan, den gamla hushållerskan som de har manövrerat ut, kommer tillbaka. Utan hon tar dem ner i källaren och där visar det sig att det ligger en man, hennes man, som har legat där då i 2 veckors tid utan mat och vatten.
2 veckor?
Jag tror ett par dagar.
Ja, men menar, han har ju
Han har bott där nere jättelänge, men han har liksom, hon måste tillbaka och rädda honom där för att ingen vet att han ligger där. Vad kände ni inför den scenen när det hände?
Nej, men jag tyckte det var en otrolig twist, och det är väl, hur ska vi se, är det andra akten tror jag som slutar så, och det är liksom det, jag tror det är 2 eller 3 stora twists totalt, och det var verkligen det som jag kände, att här får filmen en ny spin, ett nytt djup och verkligen det där, för som jag trodde grejen att det går ju hela tiden som på räls när de ska utmanövrera tidigare tjänstefolket och då tänkte man okej, då kommer det sluta med att de sen då lyckas bluffa sig så högt upp i hierarkin att de tar över huset, och sen kommer den här grejen och ställer allting på ända, och det var det jag verkligen gillade.
Men det jag också gillar så himla mycket, det är ju att familjen själv, alltså Kim-familjen, aldrig själva gör upproret på något sätt, utan att det här kommer ju från källaren. Det är ju källaren som smyger upp och gör det, om man nu ska tolka det psykoanalytiskt med det undermedvetna, så är det väl de ändå. Men det tycker jag också är en vändning, eller det, jag uppskattar det som fan, att det inte är de, utan att de fortsätter vara de här flexibla, liksom tacka och på något, alltså. Men att ändå, som Kristoffer sa, att man utnyttjar sprickorna på något sätt.
Ja, jo, men absolut. Jag tyckte liksom att jag såg framför mig hur det skulle bli mer psykoanalys. Jag var öppen för mer liksom.
Det finns alldeles för lite psykoanalys.
Om man nu ändå ska liksom sätta igång det, så tycker jag då ska man göra det mer fullt ut än att det är så här, ja, de liksom. Det är ju en väldigt tydlig sån härska på tjänstefolk grej att så här, jo, men de fattiga hålls liksom i kök eller på nedervåningen så här, men sen så finns det liksom en underklass till där under på något sätt. Det är lite för liksom,
vad ska vi säga för att kunna övertyga dig?
Det är svårt, det är väldigt svårt.
Konsensus. Skoja.
Vi kanske ska tala om filmens klimax då, den omtalade scenen som föregås av det som är bilden som man har sett väldigt mycket på internet, där alla står och håller i tårtan ute i trädgården på den här festen. Det som sen utvecklar sig till en otroligt blodig splatter-scen. Och där vill jag säga så här, att jag blundade det mesta den här tiden, för jag är så himla, himla rädd för blod. Ni kan få berätta lite grann om den här scenen och vad ni, hur ni reagerade på den.
Ja, Kajsa har ju redan berättat sin reaktion. Men jag kan bara säga kort vad som händer, så kan vi gå igenom reaktionen sen. Det är då att den tidigare husfrun i hemmet avlider i en olika fallolycka, kan man väl säga. Hon blir knuffad ner för trappan. Mannen lyckas ta sig loss, få tag på en kniv, ger sig upp i trädgården där den yngsta sonens födelsedagsfest pågår. Det är jättefint och fixat. Och han har en förskärare i handen och sen börjar han liksom hugga vilt omkring sig, och det sprutar blod över maträtter och gräsmatta. Och,
Någon hugger ihjäl någon med ett liksom grillspett.
Och två pappor spelar indianer. För att det är också så.
Jag satt på en nyårsfest där folk precis har sett filmen, och då har jag inte hunnit göra det, och de beklagade sig för att de tyckte att splatterinslagen hade inte behövts i filmen. Så jag var ändå lite så här, jag väntade på den. Men jag tycker ändå att det kändes som att den behövdes, för att om det är en social satir så måste man liksom gå over the top. Och hittills har ändå varit ganska så lågmält, men här var det verkligen så här, här tog de ut svängarna till max.
Och ganska så lågmält. Det är den ena efter den andra som liksom dunsar in i en vägg.
Men det behövde någon volymhöjning, och det var verkligen det här. Det här var liksom maxa ut det, så jag uppskattade det väldigt mycket. Och som sagt, sen när någon tar grillspett med någon korv på och bara spetsar den här killen.
Men jag måste säga, jag såg det överhuvudtaget inte komma. Det är klart att jag kan räkna ut nu att så här, det måste kulminera i någon slags uppgörelse eller blodigt så klimax, men ja, det var ju det som gjorde att den blev så himla bra. Alltså det här var ju filmen, den här scenen.
Greta, du som älskar klasskrig, du måste vara, för det är inte en förlösning i den här scenen.
Absolut, ja, men den håller jag med om att den är förlösande, även om jag inte kunde bli så förlöst eftersom jag satt och blundade och gömde mig i mitt eget armväck och sånt där. Men jo, absolut. Det som är bra med den scenen framförallt är ju det som vi har återkommit till, att den rika pappan rusar fram till mannen i källaren för att ta upp ett par bilnycklar som ligger under honom och ryggar tillbaka för att han tycker att han luktar så starkt. Och det är ju då det här som, det är ju ett ögonblick av klassolidaritet, måste man säga, när den fattiga pappan, men inte mannen i källaren, då liksom tappar det och bara nu är hämndens timme slagen. Så här reagerar man inte på oss, och hugger ihjäl den rika pappan.
Men det fanns också något, man satte liksom katarsis i halsen lite grann, i och med att dottern i den fattiga familjen dör ju också.
Verkligen.
Det här. Så det var inte så här, nu kommer äntligen hämnden underifrån mot de bortskämda överklassen i franska revolutionens style. Utan det var mer bara att alla drabbas.
Mm. Nej, precis, det är en sån, man måste knäcka några fattigmans ägg. För jag tycker mest om dottern, så det var jättesvårt också.
Men det gillar också, trots att det var så överdrivet i den scenen, så var det ändå grejer som hade... För att vi ska också prata någonting om hur detaljrikedomen i filmen och alla ledtrådar som hela tiden läggs ut ständigt liksom knyts ihop.
Mm.
Det är väldigt mycket setup och payoff, och här är liksom så här, det är... Oj, nu måste dra det så många grejer.
Ja, men det här är bra. Det här är bra. Det här är det mycket bättre på än jag.
Den unga pojken lider av ett trauma, för han tror att det bor ett spöke någonstans i huset. Mm. Spöket visar sig då vara den fattiga mannen i källaren.
Hur fucking läskig scen när det återberättas.
Han råkar se honom och får då ett slaganfall. Så det planteras tidigt att liksom, då har man 15 minuter på sig, annars kan han dö. Och när då han ska få den här tårtan som en slags traumatårta. Trauma recovery cake, kan man säga. Så vad som händer då är att han ser exakt samma spöker komma rusande med en kniv i handen samtidigt som han ska äta sin tårta. Han får ett slaganfall igen. Så att liksom allting som har planterats får någon slags, inte förlösning, men i alla fall uppföljning.
Ja. Ja, men verkligen.
Men Kristoffer, hur kände du när du såg den scenen? Vad var ditt känslouttryck? Du blundade, Greta, jag skrattade.
Tyvärr så var jag då lite... Hade jag inte varit så förberedd hade jag skrattat också. Jag brukar gilla när någonting bara går bananas.
Du skrattade jättemycket åt splatter-scenen i Once Upon a Time, till exempel.
Nej, det gjorde inte alls det. Den var jätteobehaglig. Där gick det alldeles för långt. Där fanns det verkligen...
Ja, för den... det är så här, vad säger splatter-scenen om dig? Det är
precis. För min är verkligen att jag... Ta mig härifrån!
Vilken personlighetstyp är du?
Ja, precis, den sjuka personligheten som skrattar åt splatter-scenen.
Nej, men jag tänkte på det med liksom, små detaljer som bara läggs ut, som sen, att allting visar sig få betydelse, är ju... Till exempel här, man nämner förbifarten, han har varit scout och det visar sig, okej, då kan han morsekod, så kan de kommunicera med morse och allting sånt där. Och även, jag vet att du, Greta, avskyr den här scenen när pappan, de är med om en översvämning i sitt fattigmanshem, tvungna att evakueras till en gympasal och håller en liten monolog om att så här, det är ingen idé att hopp, för att hopp bara gör att man, det grusas liksom, man blir bara besviken.
Jag tyckte den var banal. Mm. Jag tyckte den var liksom, för då hörde, för då blev jag också irriterad på publiken som satt runt omkring och bara suckade så här, så är det.
Kristoffer, fattar du någonting som inte vi fattar om den scenen?
Ja, men för
eller är den banal?
Nej, alltså, den är ju banal. Det finns ju något säkert.
Men varför göra någonting som ska vara liksom sant?
Och så men jag tror den scenen planterar bara, och det kan man ju också säga så här, är den då viktig eller är det bara en dramaturgisk funktion? Funktionen är ju att när han då, pappan, sen flyr bokstavligen under jorden och bosätter sig i källaren, så berättar ju sonen i ett brev sen om sitt hopp och sin dröm om att en dag tjäna så mycket pengar så att han kan köpa huset till familjen. Och det visas ju en så här dröm-flash-forward-sekvens. Men det, nej, jag vet, jag tycker inte heller att den scenen i gympasalen är särskilt bra. Men om den har någon slags funktion eller varför den finns, skulle jag säga att det är därför, för att man liksom peggar upp det för den här, att sonen ska liksom ha en vision att sträva efter.
Ja, nu börjar du sucka lite grann över den här scenen där sonen i familjen också drömmer om att liksom ta sig upp i världen för att kunna befria sin pappa.
Ja,
ja, det gillar du inte.
Nej, men jag gillar nog lite generellt att det kanske inte var så många slut.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, jag tyckte, alltså, om du jämför med Joker, vilket jag antar att du tänker på, som verkligen bara staplar slutsekvenser tills inget spelar någon roll längre, så tyckte jag ändå att här fanns det ändå, visst, det var någon slags epilog som för sig kom, men jag tyckte ändå att den knyter ihop det bra. Det var fint slut, tyckte jag.
Jag tyckte nog att det var så där med slutet att man blir, alltså nu förstår jag att han vill köpa det här huset för att kunna befria sin pappa ur källaren där han kommer behöva sitta i väldigt många år och gömma sig. Men det också är ju bara ännu en liksom klassreseberättelse.
Ja, även om då ska han liksom förstå att han aldrig kommer kunna göra det. Men
ja, precis. Eller så här, ja, men det kanske han kommer kunna göra. Och då har vi en ny rik familj i stan.
Ja, fast poängen är väl att man ska förstå att han aldrig kommer kunna göra det. Och det har man typ förstått lite genom hela filmen. Så att, jag vet inte, jag behövde inte den, även om det var... Det kanske måste sluta.
Ja, men som en emotionell avslutning tror jag ändå att det behövdes.
Ja.
Även om det var deppigt när man sen inser, som du säger, att det aldrig kommer hända.
Ja, jag vet inte.
Det som är en annan grej som sonen håller på med under filmens gång är just det här att han har någon liten replik som är så här: "It's so metaphorical," om allting. Och det är ju liksom en film med väldigt mycket metaforer, eller med, som jag har tjatat om, det är väldigt mycket allegori över så. Det undermedvetna i källaren, eller så här, underklassen i källaren, och så här, att det finns en mörk ande där som är så här,
trapporna och
och liksom höjden, och hur de liksom måste ta sig ner, jättedjupt ner, för att komma till sitt eget hem, och det är bara så här översvämmat av liksom avloppsvatten. Så. Tror ni att det är, hur liksom självmedvetet tror ni att regissören, som också är manusförfattaren, liksom har skrivit in sonens små liksom pikar till filmmanuset i manuset, så att säga?
Men jag tror att det är jättemedvetet. Jag tror att det är ett sätt att så här, desarmera den kritik som annars blir. Men Ass fick väl kritik för att metaforerna och allegorierna där var, liksom, blev bara symboliska. Det fanns inget djup, utan var bara där som en funktion. Och jag tänker mig att det här är ett jätte... Jag säger inte att det är smart, men i alla fall ett metasätt att frige sig själv. På sätt.
Det kanske är det jag tycker är lite störigt. För det tycker jag är lite för billigt sätt att konstatera. Även om jag liksom tycker att jättemycket i så här, klassskildringen är bra, så tycker jag kanske att det är lite för enkelt att skriva sig fri på det sättet. Med den sanningen så tackar Kulturkommissionen för sig. Och vi som har pratat idag heter Greta Thurfjell, Kristoffer Ahlström och Kajsa Heidel. Tekniker var Oliver Bergman, och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Vi återkommer om 2 veckor. Till dess, god fortsättning och hej då!
Hej då!